Ja, jag tycker att det är så roligt att vara tillbaka här i Östersund och tillsammans med er. Det här är ju en livsöverraskning för mig att när vi bor i söder om ekvatorn så kanske man kunde tänka att man skulle bli bortglömd och så. Men så är det inte, utan jag är överraskad och glad och alltid över de här tillfällena. Och det har nästan alltid blivit också en tur upp till Jämtland. Jag är glad att se många som jag känner igen förstås. Många. Några av er såg jag ju i Israel här i oktober. Bland annat Jan-Olof och Ann-Sofie. Men det är många här som jag hälsar på och känner igen, kanske ändå inte alla. Så det är väldigt roligt att vara här. Och sen en annan sak som jag tycker är också överraskande kanske, eller i alla fall mycket roligt. Det är att det kan komma mejl efteråt från de här predikoresorna. Och som berättar om att Gud har gjort någonting i mötena. Gud har berört människor i mötena. Och det har ingenting med mig egentligen att göra. Men jag har i alla fall varit på platsen där. Men en av mina drömmar har faktiskt genom livet varit att människor bara ska få bli berörda i en samling så här. Att Guds ande är så stark så att det händer saker och ting. Och lite av det har jag faktiskt fått se. Jag skulle vilja se ännu mer. Men jag ville läsa upp några av de här vittnesbörden som kommer. Jag maskerar ju en del för jag har kanske inte fått tillåtelse att lämna namn. Så det blir inga namn som kommer. Och jag började, jag var i Vårgårda i lördags kväll. Och då läste jag från det här pappret. Och då fortsätter jag läsa bara nu när jag är här i Östersund. Gud är god, omvändelse och förnyelse. Kvävlax, Finland. Jag är född i ett pingsthem och har varit pingstvän en stor del av mitt liv. Men först under gudstjänsterna här i Sol som jag förstod vem den helige ande verkligen är. Tack igen. Dina predikningar förändrade mig. Det helt enkelt förändrar mitt andliga liv och mitt sätt att tänka angående andliga saker. Alltså återigen all ära till Gud för det. Helande. Jag kan... Herrestad i Bohuslän. När du var på besök i vår församling så hade jag en längre tid haft så ont i foten. Men jag ville så gärna höra dig så jag tog mig till kyrkan trots smärtorna. Jag blev glad att se kyrkan i det närmaste fullsatt. Du talade om bön och någonstans där märker jag att smärtorna i foten var borta. Och är borta. Du kanske minns att jag berättade det för dig efter gudstjänsten när vi hälsade på varandra i vapenhuset. Relationer. Larsmo, Finland. Jag är en lärarinna som i 20 års tid har haft en dålig relation till en mamma till ett av barnen i en klass jag hade. Situationen i hemmet var då kaotisk och olämplig för barnet och det blev beslutat av myndigheterna att barnet skulle placeras i fosterhem. Mamman blev då närmast hatisk mot mig trots att jag så här efteråt tycker att jag i den situationen handlade rätt för det barnets bästa. I onsdags kväll kom också den här mamman på gudstjänsten. Och i den starka atmosfären hände något. Vi råkade stöta ihop efteråt och vi kramade ömsesidigt och hjärtligt om varandra. Det gamla var glömt och förlåtet. Onsdagen den 20 juli 2016 är sen för mig en historisk dag. Livskamrat. Vi pratades vid när jag var i Santa Clara. Att jag äntligen skulle få träffa en man. Jag minns att du skrev in det i din bönbok. Nu har vi anledning att tacka för bönesvar. Ekonomi. Från Danmark. Jag är i fortal, nu kan jag inte danska men jag läser ungefär så som det står. Jag fortalte vår egen glädje jag hade haft av din lille bok, Effektiv bön. Icke minst i förbön för vår käre flyktingvän Patrik i Kongo. Vi upplevde bönhörelse då vi fick hjälp och ekonomisk stötte så vi kunde ge Patrik och hans familj ett lille hus som ligger i närheten av en skola. Vår Patrik kunde starta en mekanikerutdannelse. Vi stöttade han med skolepengar. Efter lång tid kom det ett brev från chefen var han skrev att det på ett möte hade beslutat att alla ligger väl ville stötta Patrik helt mot fondens regler och sände oss 14 000 danska kronor till Patriks skola. Det var en stor gave och bönhörelse från vår far i himlen. Ursäkta min norska som blev danska. Jobb. Jag är en iransk kristen bilmekaniker. Och jag var lite besviken på Gud att jag inte hade fått jobb när icke-kristna kamrater fått det. Vi bad tillsammans 15 augusti i vårt trånga och enkla hem i Bandhagen. Vi bad att jag skulle få jobb inom några veckor. Så skedde det. Chefen för Volkswagen i Solna ringde och gav mig jobb där jag skulle börja den 19 september 2016. Ja, tack gode Gud. Och så lite småroligt också. Jag heter så och så. Och jag har precis läst igenom boken Effektiv bön. Och den hjälper mig mycket. Jag har skrivit ner att jag vill sluta med att snusa. Och jag är på gång med det. Nu ber jag till Gud varje dag att jag ska klara det. Och jag har satt den 10 oktober att jag ska vara helt fri från snuset den dagen. Ja. Så, det är olika tacksägelseämnen och bönämnen som... Eller tackämnen som kommer in. Och det är... En liten punkt som jag har när det gäller våra församlingar och så, som jag försökte leva efter i Klara och försöka leva efter nu i Tanzania, det är vittnesbörd. Att låta människor få vittna om sådana här saker som har hänt i deras liv. Det ökar tron och trosnivån i en församling, att Gud kan göra saker och ting. Har ett minne till innan jag går vidare, att jag är ute och med ett gäng ifrån Klara då i Stockholmstiden i Värmland, västra Värmland. Och jag har med mig en tanzaniansk nygift, eller en kvinna som har varit gift några år, som hjälpte mig med sången där. Vi var 3-4 stycken i bilen. Och så kom vi att sitta och prata om olika saker, och så nämner hon bland annat att de har inte fått barn. Så vi bad enkelt medan jag sitter och kör där att inom ett år så skulle hon vara gravid. Ja. Mm. Och så en annan dag i en kyrkbänk i Klara så är det samma bekymmer med en annan kvinna. Och så ber vi där vid kyrkbänken. Båda blev det. Och det var ju förstås en underbar söndag, fullsatt i kyrkan, katedralen. Och så två stycken, i det här fallet två afrikanskor. Som står där med sina nyfödda barn i sina händer. Det, trosnivån stärktes ganska rejält, kan jag tala om för er, den dagen. Så det, jag kände när jag började den här resan att jag ville dela med de här bönesvaren. Också be att det kan hända saker och ting också här och ibland oss. Min dröm är ju att när vi bara en människa sitter i kyrkbänken så ska hon uppleva ett vidrörande. Därför att Guds ande gör det. Det är så skönt att inte någon människa egentligen är inblandad. Utan det är bara händer. Och av nåd har jag fått se några sådana saker hända. Ska vi resa oss och sjunga lite? Det är fastetider, vi kan sjunga Jesus för världen. Nu kanske du finns här som inte är så van med sångerna. Nu ska du inte känna dig exkluderad, man lär sig dem.
Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig att förlossa offrar han sig. Då han på korset offrar mig. O, vilken kärlek, underbar sann. Aldrig har någon älskat som han. Fröjds genom honom, lycklig och fri. Vill jag hans egen evig nu bli. Ta mig då, Herre, upp till ditt barn. Lös mig från alla frälstarens garn. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i kärlek offrande mig.
Det enda jag vet, bara den kören. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Kan vi bara be kvinnorna sjunga kören? Det enda jag vet. Alla männen, ja, det enda jag vet är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Och alla, ja, det enda jag vet. Att Kristi blod min skuld betäcker. Det enda jag till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Halleluja,
halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja.
Jesus lever,
Jesus lever, Jesus lever, Jesus lever, Jesus lever.
Jesus frälsar,
Jesus frälsar. Jesus frälsar. Jesus frälsar. Jesus frälsar.
Helar.
Jesus helar. Jesus helar. Jesus helar. Jesus helar.
Jesus kommer.
Jesus kommer. Jesus kommer. Jesus kommer.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Så välkomnar vi det heliga Ande att få vara med i fortsättningen av vår samling här på EFS-kyrkan i Östersund. Och alla välsigna alla som har kommit hit. Och jag ber att, om man får ha tro för det, att alla som har varit kommer här, kommit hit, ska ha med sig någonting och åker hem härifrån ikväll. Så gör ditt verk heligande och låt oss vara öppna för dig. Förlåt oss för alla synder. Förlåt oss för alla det vi borde ha gjort och inte gjort. Och vi bara ställer oss till ditt förfogande och tar emot förlåtelsens ord att Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Och där är vi på ruta ett igen, välsignelsens ruta. Så tack Herre för att du kan möta med varje öppet hjärta den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag är ju som de flesta känner till ifrån det här länet. Och jag är född i Lorås i Hammerdal. Och sen flyttade pappa och mamma på lite olika ställen. Men jag kan nämna dem också. Mo, Trångsviken. Funäs, Mysjö, Matnäset. Hedeviken. Kvitsle, Vigge. Dalåsen, Vigge. Och sen i Svenstavik. Så att jag räknar väl egentligen att jag kommer från Berg då. Jag har sen varit präst i Storsjö, i Härjedalen och i Alsen, här i Västjämtland. Och lämnade Jämtland 83. Vad livet har lärt mig? Ja, mitt allra största bonus skulle jag vilja berätta om ikväll, eller eftermiddag. Vad som egentligen förändrade hela mitt liv till att bli det blev. Och det är mötet med Jesus. Mitt föräldrahem, ett vanligt svenskt hem. Pappa från Sundsvallstrakten, så det här namnet Salberg kommer ifrån. Och mamma uppifrån Rönnefors. Den här Vejmosläkten och Lindésläkten. Och mamma hade en självklar tro på Gud som en styrka genom livet, alltså en tro på Gud. Och medan pappa var mera en förnekare, eller i alla fall inte, han gick aldrig i kyrkan eller så där. Men mamma, hon trodde på Gud och kunde dela det. Så jag tror den första pusselbiten i mitt liv, det är då mammas tro. Och en fantastisk mamma som slet som ett djur för att jag och min yngre bror skulle få läsa det inte hon hade fått göra. Ja, vad bra, tack. Mamma och pappa skildes åt när jag var 12 år. Och då var det så skakigt mellan dem att, och pappa kunde vara arg då. Så att grannar tyckte att vi inte skulle kunna flytta till Svenstavik. För där, och där fanns det ett tomt hus. Och där, för där bodde en polis på gården. Och då tänkte man då att dit vågar inte pappa komma. Och det gjorde han inte heller. Men i det där då bodde vi en tvårummare. Och det var i ändan på en lagård. Så vi blev retade, mamma blev retad. Och vi blev retade, min yngre bror och jag, för att vi bodde i lagården i Fjöse. Och det är... Jag sa det igår när jag var nere på västkusten, att för att förgylla söndagarna så ordnade vi så den, vi fick välja en favoriträtt. Så att, ja, liksom för att förgylla söndagen. Och mamma som alltid hade varit så populär, hon var mobbad på sin arbetsplats på skolbespisningen i Svenstavik. Jag minns hon kunde kräkas på söndag eftermiddagen. Denna starka kvinna. Men jag tror ändå att just det där, den där tiden kring 1960, då är jag 14-15 år, att den stärkte oss. Vi blev starka ihop. Att det här skulle vi gå igenom och det här skulle vi vara med. Alltså, ja, vi skulle igenom det här. Ibland har jag undrat om just den här svårigheten som vi hade som familj, om det så att säga öppnade mig eller hjälpte mig att sen ta emot Jesus också. För det var det egentligen ingen som jag visste gjorde. Men viktig i det sammanhanget var konfirmationen 1959. Det var den här varma sommaren. Det här har jag berättat en del av er har hört det förut. Men jag kände jag ville ta det igen. För egentligen är det här det viktigaste livet har lärt mig och gett mig. Det var den här varma sommaren när Ingemar Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning. Och vi var 82 konfirmander i Bergskyrka. Och konfirmationsprästen Jan Bernders, han sa till oss då, inför den här titelmatchen mellan Ingemar Johansson och Floyd Patterson, att ni kommer ändå inte hit imorgon, för ni är uppe alla och lyssnar på den här matchen, så att jag ger er ledigt. Fast jag tror egentligen det var han själv som ville vara uppe och lyssna på den där matchen. Men vi var uppe också vi och kände oss som stolta svenskar. Den sommaren började jag att läsa den här boken. Jag läste annat också. Jag läste Rekordmagasinet och All Sport och Östersundsposten och Enid Blyton och så vidare. Men jag började också läsa den här boken. Och det var ingen som sa till mig, nu måste du läsa boken, 7 kapitel idag. Nej. Men jag började att läsa själv när vi var där i Fäboden, i Kvarnbuan, i Bergsocken. Och så var det några ord, det är ju alltid så, när jag läste med ett öppet sinne. Och jag fortfarande läser. Men jag läste med ett öppet sinne. Och så var det då några ord som gnagde till. Och ett var då ur Matteus evangeliet, det 10:e kapitlet. Där Jesus säger så här i folkbibelns översättning. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Och det var faktiskt det sista jag gjorde. Jag bad, hade jag börjat att be. Men det var ingen som såg det. Jag bad under täcket och där låg katten. och katten hade tystnadsplikt och sa ingenting vad jag höll på med på kvällarna där. Och när det kom någon och frågade mig, som man gör, kanske i alla fall gjorde, gör kanske fortfarande, och sa: är du religiös? För vi svor inte. Vi hade inte den kulturen i vår hem. Så jag svor nog mindre heller, eller svor inte alls. Och då sa man: är du religiös? Och svarade jag nej. Fast det var jag ju. Och jag tänkte att så där kan man ju inte riktigt fortsätta. Att liksom tro en sak här i hjärtat och sen med munnen säga någonting annat. Men jag tänkte på sen, om jag inte hade bekänt, hur hade mitt liv varit då? Och jag hade aldrig fått uppleva den livsresa som jag sen har fått uppleva. Jesus var liksom nyckeln. Så jag läste det här bibelordet. Läste också andra, typ Johannes 6:37, att den som kommer till mig ska inte kasta ut. Det gällde också jäntar. Och en tonåring. Så då hade jag bestämt mig den 5 augusti 1962. Det är ett av mitt livs viktigaste dagar. Söndag. Att jag skulle gå till nattvard öppet i Bergs kyrka. Så att människor såg att Salbergspojken hade varit religiös. Vi var i Fäbovall. Det var vi alla tonårssomrar. Jag mjölkade kor på morgon. Och den här morgonen när jag då hade bestämt mig att åka ner till Bergs kyrka. Det är 18 kilometer. På moped. Så spöregnade. Så jag tänkte, det går ju inte. Det går ju inte att åka iväg när det är sånt här väder. Och det är lerväg bara då. Grusväg, lerväg. Jag tänkte, hur ska jag se ut? Så jag tyckte att jag hade ett samtal med Gud att jag behövde inte åka den dagen. Eller gick ju inte åka den dagen. Så jag fick mammas havgrynsgröt och tvättade mig. Bort man har varit i lagorn så kan korna ha någon liten smutsig svans som man slagit i ansiktet på en och som man får tvätta av. Och gick och la mig helt enkelt. Man hade varit uppe sen 3:30 på morgon. För mjölken skulle vara färdig när mjölkbilen kom. Så att ja, men fick ingen ro riktigt. Och så jag måste upp, och vi hade ju inga helgdagskläder, men de lilla få jag hade, de tog jag på mig och satte plastpåsar på skorna och drog iväg. Och jag blev ju genomsur och lerig och allt möjligt. Men jag är ändå framme då vid Bergs kyrka efter den där mopedfärden. Och när jag kommer in där så märker jag att det är en grannbonde som ska begravas efter gudstjänst, efter högmässogudstjänsten. Axel Esbjörnsson hette han. Så där sitter också då grannar som kände Axel Esbjörnsson och som kände mig. Arvid Anfeldt, Jöns Karlsson, allt vad de hette. Så jag tänkte, oj, jag inte vågar gå fram till nattvard inför de här. För om det hade varit någon helt obekanta människor, okej. Men så den heliga ande måste, det är alltså viktiga minuter det här för mig. Då måste, alltså den heliga ande måste haft ett stort verk för att liksom försöka, eller andarnas rike, ljus och mörker drog i mig. Liksom, ska jag skjuta upp det? Ska jag gå fram? Ska jag sitta kvar? Ja. Men jag reste mig. Och gick ut efter väggen och tittade inte på de här som satt här. Och fram hit och böjde knä. Jag visade en god vän den här altarrunden vid Bergs kyrka i somras när jag var här. Och då jag böjer knä. Och känner då förstås hur Jöns Karlsson och Arvid Anfeldt och de här tittar på mig. Men framför mig ser jag bilden av Jesus. På oblaten, på brödet. Det är min bekännelsedag. den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. När jag åkte hem, då sken solen konstigt nog. Det var inte spöregn längre. Det hade väl ingen betydelse, men då sken solen. Och jag drog iväg och jag var så glad. När jag åkte hem där. Och jag körde, brukar jag säga, jag körde säkert mer än 30 km i timmen. Det är väl tillåten fart. Det var ingen trimman moped det här heller. Utan åker in till en gård i Dalåsen som vi känner till. Så vi vänner till oss. Och där finns Karin uppe i gården som vi sa. Så jag åker in till henne innan jag ska åka de 4 kilometerna kvar till fäboden. Och så frågar hon då på jämska, vart har du bö idag då? Ja, jag bö i Körsa. Var det inte nattvard där idag, sa hon. Hon hade väl läst ÖP eller LT. Var det inte nattvard där idag? Jo, sa jag, det var det. Och ge jäck fram, sa jag. Och då vet ni vad hon säger. Det hade väl inte, men det var fint sagt tyckte jag. Men det var en av de stilla i landet. När jag sa, och ge jäck fram, sa jag. Gud välsignade pojk, sa hon. Det var den 5 augusti 1962. Bekännelsens dag. Och sen har jag varit en dålig präst förstås. Och dålig på alla möjliga vis. Men jag kan ändå få stå i festkyrkan i Östersund som 71-åring och säga att Jesus, jag vill säga goda ord om Jesus. För han har varit liksom bonuset, nyckeln i mitt liv. Och allt började egentligen då. Och ska vi visa det på lite annat sätt. En del kanske inte riktigt kan ta det, men så fungerade det i alla fall för vårt liv och mitt liv. Och det var det att när jag tog det här steget att låta Jesus och bekänna Jesus inför människor. Han levde här i hjärtat, men nu var det öppet inför allihopa. Så började allting i den lilla Salbergska familjen att gå åt det här hållet. Mamma erbjöds att bli vaktmästare på missionshuset i Svenstavik. Vi kom alltså in i en verksamhet hos en liten fin missionsförsamling där. Med SMU och naturstigar och juniorkvällar. Så jag fick mycket där. För Svenska kyrkan hade ju inget ungdomsarbete, men det hade den här lilla missionsförsamlingen där mamma var vaktmästare och vi var med på alla mötena förstås. Så där har jag, det där hände också efter det att jag blev en bekännande kristen. Att vi fick ett bättre boende. Nu Jan-Olof, jag har inte pratat med dig, men nu ska du får du vara ett spel här för mig. Jag tror du kan det. Du ska, det här är missionshuset i Svenstavik. Och du är en granne som heter Per Halvarsson. Och så kommer du in till mig en kväll, till oss en kväll. Mamma, mig och Gunnar. Och så har du ett kuvert med dig till mig. Och det är från en anonym givare. Kan du spela det? Det är helt improviserat. Det är helt improviserat.
Ja, eftersom att det var jag som hade lagt fram det här kuvertet utan att Karl-Erik visste om vad det var in i. Men han är ju härifrån Jämtland och jag hittade ett kort på hjortron som jag tycker att det kan vara bra. Att han kan få ta med sig även till Tanzania.
Mm.
Ja. Heter du Per?
Nu är jag Per. Ja du Karl-Erik. Det var ju roligt att få kanske vara lite närmare. Går bra. Du Karl-Erik, du har ju haft ett innehållsrikt liv. Vad, förutom det du har berättat hittills.
Men ja. Nu ska du få vara den här grannen som kommer in med ett kuvert till mig. Och jag är 16 år.
Du är 16 år, jaha. Det här är ju oförberett.
Ja, det är verkligen. En anonym givare.
Du har... Det har visat sig att det finns goda personer i byn som gärna skulle vilja ge dig ett litet en uppmuntran. Och de vill inte tala om vilka de är, men de ser och har hört att du har gåvor som du kan få utveckla om du får ett litet bidrag för att kanske gå en skola eller något liknande.
Jag vet inte om du har tänkt.
Så det är mycket fint sa han ju inte, utan han bara sa att det här är till dig. Ja, vem är det från då? Ja, det får jag inte säga. Jag fick sen reda på vem som hade gett det. Jag tror det låg 50 kronor i det här kuvertet. Och då ska ni veta att vi var en fattig familj. Och det där kuvertet har jag börjat tänka på mer och mer sen genom livet. Att... Och jag vill stå för den, i alla fall erfarenheten i mitt liv. Att där kom den här Per Halvarsson med det där kuvertet. Med 50 kronor till en fattig pojke. Och genom livet tycker jag, det här är ju en del som inte kan riktigt ta. Va? Men så har det varit för mig att jag tycker det har kommit kuvert. Men jag skulle aldrig ha fått det här kuverten om jag inte hade tagit det här steget. Jag fick ju det här första kuvertet genom att hon visste då att jag var en ung man som hade bekänt Jesus och skulle bli präst. Och hon var en sån här kyrktant. Jag träffade henne sen och fick reda på vem det var. Men sen genom livet så tycker jag att det har kommit människor med sånt här kuvert till mig. Allan Weinhagen i Östersund kommer med ett studentbetyg till mig. Det hade nog heller aldrig hänt egentligen att kanske, men det skulle kunna hända förstås. Men jag tyckte nog det blev ett annat driv i studierna också. När jag hade målet att bli präst och där studierna gick bra här i Östersund. Allan Weinhagen kommer med ett kuvert. Studentbetyg. Arne Palmqvist, biskop i Härnösands stift. Kommer med ett kuvert. Prästbevis. 1968. Det hade ju aldrig hänt om jag hade levt mitt liv på ett annat sätt. Men nu står jag vid Härnösands domkyrkas altare och tar emot ett prästbevis av biskopen. Sven Göransson, professor i Uppsala. Ger mig ett kuvert som visar att jag är teologie doktor. Det hade jag heller aldrig hänt om inte jag hade lytt Matteus 10, 32 och 33. Jag vet inte hur mitt liv hade sett ut då. Bertil Werkström, biskop, ger mig ett missionärsbrev. Tanzania. Och sedan, för att hoppa in i en lite modernare tid. Kung Carl Gustav kommer och ger mig ett kuvert med en medalj. Jaha, tack. Enkel jämtlandspojke. Stiftelsen är Oskar Hirsch. Stiftelsen är avskedspredikare i Klara. Kommer med ett kuvert. 1 miljon. Till arbetet i Santa Klara. Ja, tack. Tack. Det, allt det här, alla de här kuverten som började med Per Halvarsson i missionshuset i Svenstavik och 50-lappen. Det hade jag aldrig fått uppleva om inte Jesus hade blivit så viktig för mig i mitt liv. Och det där, vänner, har jag sett inte bara med Karl-Erik Salberg från Jämtlands län. Jag har sett det i 24 år i Santa Clara i Stockholm. När den tilltufsade brodern kommer in till Sergels torg eller till Klara kyrka. Och det enda han har, det är en fin grön påse från Systembolaget. Tagen på allt, alltså bestulen på allt. Jag brukar nämna honom, det finns så många sådana här fina exempel. Kjell Lindgren från Enviken i Dalarna. Som tar rulltrappan upp till vår friggebod vid kulturhuset. Och i rulltrappan så säger han har blivit utslängd av sin 51:e sambo. Och ja, jag vet inte om han hade så många, men han hade många. Det var vin, kvinnor och sång, säger han själv i sina vittnesbörd. Och nu hade den här sambon slängt ut honom på gatan. Och han hade väl som sagt någon liten grön påse med sig. Och i trappan upp så säger han, ja, det här skitlivet vill jag lämna. Och så kommer han in där i vår bas då för diakoni och mission, uppsökande socialt arbete. Och den här trasiga fosterhemspojken som inte har någonting. Han tar tag i sitt liv och tar tag i sin tro och kastar sig på Jesus. Och så får jag, har följt Kjell under många, många år. Får jag se hur den här påsen fylls. Återigen det här med välsignelser som också är kopplat till namnet Jesus. Så småningom så, för att säga hur det ser ut 2017. I den där påsen finns det en vigselring. Han har familj idag. Fin afrikansk fru. Han har barn. Han har hem. Han har ett arbete ute på Gullmarsplan och försöker att nå de som har varit i samma situation som han en gång. Jämför 1996 och 2017 i hans liv. Och det är natt och dag. Nu kom jag på en rolig historia apropå natt och dag. Kungaparet är på besök i Santa Clara. Jag har också den teorin att den kyrka som vill nå de höga i samhället når inte de höga och når inte de låga och inte de höga. Men en kyrka som når de låga i samhället når de låga och de höga. Så vi nådde jag på märkliga vägar, lite olika höga eller höjder också i vårt samhälle. Jag var ju kaplan i riksdagens kristna grupp i 6 år och så. Jag ska dit på onsdag morgon. Ja. Men en oförglömlig söndag för mig då är ju den i februari söndag 2010 då kungaparet är där. Och Hasse drar igång. Hasse, min diakon som har varit hårdrockare och satanist och allt möjligt. Säg vad han inte har varit. Så han drar igång med jag har beslutat att följa Jesus. Inför fullsatt kyrka med kungaparet i fina fåtöljer längst fram. Och som kör så har han rövarkören som vi kallade den. Före detta missbrukare som sjunger hellre än bra. Internt kallades de för astmakören. Ja. Och, men rövarkören är där och sjunger och Hasse drar igång. Det här kanske jag berättat också förut. Men jag skrattar ändå lika varje gång. Och så drar han igång med jag har beslutat att följa Jesus. Och det låter alltså ungefär lite hest men och lite högt, högljutt. Och Hasse slår ju som en hårdrockare på gitarren så undrar hur håller den här nu framöver? Alltså nästa slag håller den. Jag tycker jag spelar ut här också med lite mer Segovia då tycker jag att det är men det här så boom. Och så har Hasse som går liksom någon kutym då att mellan verserna så ska han prata. Och han blev väl äggan utav den kungliga närvaron. Så han säger då: vi är inte här för att hylla någon jordisk kung. Vi är här för att hylla en himmelsk. Halleluja! Och jag tänkte, skulle du måste säga det här just nu då ikväll eller på den här högmässan. Och jag tänkte, det här får jag skämmas för. Så jag vågar inte titta, men så tittar jag. Och då ser jag kungen och kungen står där också och klappar händerna med all. Jag har beslutat att följa Jesus. Så jag har sett hertigen av Jämtland. Jag står och sjunger, jag har beslutat att följa Jesus. Det har det kanske inte alla gjort. Dagen därpå så får jag ett mejl från hovförsamlingen. Erland Ros heter prästen. Och så står det så här ungefär. Vi har nyss varit upp hos kungen. Och kungen är djupt, djupt imponerad. Av det han såg i Klara igår. Så han vill att du och din goda diakonissa Inga Pagreus plus tre som ska vittna. Ska komma till hovförsamlingens församlingsafton. I april. Ja tack, det gör vi gärna. Och då tänkte nu ska Kjell Lindgren från Enviken vara med. För Kjell har sjungit en sång. Han har skrivit en sång. Jag ska se om jag hade papper. Jag skulle nästan kunna sjunga den alltihopa. Den är helt oförglömlig. Ja, jag har den inte här. Jag kan åtminstone sjunga första vers på den då. Och den har han sjungit många gånger. Jag tänkte han skulle få sjunga den också där. Styggare kan ingen vara än att Jesus kan dem klara. Hjälper dem och gör dem trygga. Aldrig mer det, då blir stygga. Ja, det är 7 verser på den där. Och jag tänkte, det där skulle Kjell få sjunga. Så jag bad Kjell helt enkelt. Kan du komma den 18 april? Ja, vart ska vi då? Ja, vi ska till Gamla stan, sa jag. Jaha, vart där då? Ja, det säger jag inte nu. Men du ska ha kostym på det, sa jag. Ja, så den 18 april så går vi dit. Och de är lite sena. Jag tänkte här får också en liten jämtlandspojke uppleva. Det skulle aldrig ha hänt om inte jag hade lytt det här bibelordet. Jag har aldrig varit på slottet. Men nu är jag där. Jag hade ju varit när jag fick den här kungamedaljen också. Men nu är det den här gången. Och Så står vi där och väntar. Inga Pagreus och jag och Anahita Parsan. En muslims bakgrund, nu präst. Och så är det, minns inte den tredje faktiskt, men Kjell är med. Och Kjell står här i kostym. Och nu vet han att han är på slottet. Och så kommer de. Och så kommer de och hälsar på Kjell då först. Vaktmeister Lindgren. Von Platen Lindgren. Natt och dag Lindgren. Då viskar han till mig. Vad sa hon natt och dag? Det är som två världar som aldrig skulle mötas. Alltså, före detta hemlösa och adelsdamen. Natt och dag Lindgren. Och så har vi en oförglömlig kväll där också. Och Kjell sjunger, styggare kan ingen vara. Han liksom är med bravur också, ut med händerna. Ja. Och ja, de andra säger någonting och jag säger någonting också. Och jag får sitta bredvid den fina drottningen. Jag tänker också det. Det hade aldrig hänt utan det här bibelordet. Och då frågade jag henne. Vad är det ni tycker om i Santa Clara? För de hade varit där några gånger. Och då svarar denna fina drottning. Äktheten. Äktheten. Och ibland har jag tänkt kanske det är en liten nyckel till kyrkans framgång. Att vara äkta. Äktheten. Sen berättar Inga då. Pagreus. Denna min fantastiska diakonissa genom alla år. Att hon sitter bredvid kungen. Och då är det en helt vanlig kyrkokör som sjunger mot ett kör. Ni vet, nu ska inte jag göra någon narr av det, va? Men de sjunger om man minns inte sången efteråt ungefär. Va? Ungefär. Nej. De sjunger. Och sjunger ju mycket bättre förstås än Hasses kör. Men då ska kungen tre gånger under kvällen ha vänt sig till Inga och sagt: eran kör var bättre. Nej, jag har fått se det här med så många att, och jag tycker ibland att vi i kyrkan är liksom lite smårädda att förkunna det här, att det finns så mycket av välsignelser inte bara liksom bakåt i ungdomen och så vidare, utan hela livet igenom. Jesus säger till exempel så här i ett viktigt ord också för mig, Matteus 6:33, att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Han säger nog så, alltså, antingen står han och ljuger, det gör han inte, utan det finns så mycket välsignelse. Och jag sett det med alla de här tilltuffsare som jag fick nåden att vara bland under så många år. Andreas Edin från Kramfors. Sover i ett bilvrak. Alkohol. Hans flickvän kommer till kyrkan. Också hon tillhör nog det tilltuffsades gäng. Söker upp Inga bland annat. Och han följer med ibland då. Och så en dag. Så jag är inte inblandad. Men jag fick höra det. Så böjer Andreas knä vid altaret. Ber Gud förlåta honom alla hans synder. Och välkomnar in Jesus i sitt liv. Vad gör Andreas idag? Andreas Edin. Sover i bilvrak. Nej, han är präst i Sigtuna församling. Ni ser ledsna ut när jag säger det, men det är sant. Ja. Anita, så, trappuppgång, psykos, in i Klara kyrka, tas av lovsången. Kommer tillbaka, en skygg fågel. från Finland. Och så steg för steg, ibland sker det är egentligen så det sker med alla tror jag. Steg för steg så verkar, pulserar det nya livet i Kristus i henne. Och hon är en av de bästa, finaste med arbetarna i Klara kyrka idag. Frivillig arbetare. Omtyckt. Fortfarande en skygg fågel. Men så nyttig i arbetet. Och nu är jag i Tanzania. Och vi har ett barnarbete med ungefär 150 barn. Som varje morgon får mat, skolgång, varje dag skolgång. Allt egentligen. Vi tror inte på barnhem. Vi tror på familjehem. Så de här har fått hem på 24 ställen runt om i Tanzania och ett i Kenya. Och där är då till exempel Joffrey i ett av våra familjehem. Som låg på gatan vid en soptunna i Katoro vid Victoriasjön. Och grät. 3 månader tror jag han var. Övergiven av mamman. Och pappan finns ju liksom inte. Och så ber de att vi ska ta hand om den här pojken. Och vi gör det. Och han är ett av våra familjehem nu. Om Joffrey fortsätter så här med Jesus. Menar han kommer att få ett helt annat liv. På alla plan. Än vad som skulle ha skett för honom sen. Att få vara med om att bära upp och bära fram så utsatta barn. Det känns ju mer som att precis som i Klara att jag mera får ta emot välsignelser än ge. Men att nu leva bland i den här miljön bland de här barnen, hoppas ni förstår vad jag menar. Så att få följa dem på väg nu, de börjar komma upp i gymnasieåldern nu, en hel del av dem. Det är så gott. Och det skulle aldrig ha hänt om inte den 5 augusti 1962 hade inträffat. Bonuset i mitt liv, meningen i mitt liv, friden i mitt liv, drivet i mitt liv och så vidare. Verkligen vill säga Bwana Sifiwe som man säger i Swahili. Herren var prisad för det här. Så med det här, det livet har lärt mig. Ja, det är hur att han håller att lita på. Skulle jag få leva om mitt liv, det får vi inte. Men skulle det här ha varit att satsa ännu tydligare på Jesus. Att vara kristen är att ha en relation till Jesus. Precis som jag har en relation till vänner och bekanta. Så har jag en relation, en daglig relation till honom. Och egentligen så skulle man fråga människor när man möter dem. Hur mår ni? Inte bara du, utan hur mår Jesus i dig? För ett viktigt bibelord för mig har också varit det här. Att han som är i er är större än den som är i världen. Ska vi säga det tillsammans? Han som är i er är större än den som är i världen. Och jag vill sluta med en berättelse från Klara för att illustrera det här. Att det finns kraft i namnet Jesus. Att inför namnet Jesus måste så småningom alla knän böjas. Och inför namnet Jesus så darrar också mörkret. När jag började att gå ute på Malmskillnadsgatan. Bland prostituerade med en kopp kaffe med termos och med lite bullar. Var jag väldigt rädd. För jag kände mig tafatt och fumlig på alla vis. Men ett ord jag stod på var just 1 Johannes 4:4. Att han som är i er, i dig, enkle jämtlandspojke, han är större än den som är i världen. Och jag fick se det där, tyckte jag också, steg för steg. Att prostituerade lämnade sitt verk. När jag slutade tror jag att det var en som var kvar efter alla år. Annars var de, ja, de fanns inte där då, och antalet hade gått ner. Jag såg prostituerade komma in, lämna missbruket och komma med i vår församling. Och en av dem kallar mig idag, du är min extra pappa. Hon är alltså fri idag från det där. Men bibelordet jag stod på var just det här att han som är i dig är större än den som är i världen. Jesus i mig. Och vi såg att antalet prostituerade, kvinnliga missbrukare minskade på gatan. Och vi såg att, och sen fortsatte ju Lise Lindqvist det där arbetet och fortsätter det. Och gör det bra. Och sen fick vi flytta ner till Sergels torg. Och det var ju på något vis helvetets förgård, det var knarkcentrum. Och där stod vi med våra bullar och kaffe. Jag skulle vilja uppmuntra er som församling att försöka göra någonting utåt. För det hade en sån välsignelse med sig. I mötet med världen. Vi kände oss tafatta. Jag kände mig tafatt och fumlig. Jag hade ju ingen erfarenhet av det här med drogvärlden. Helt nykterist är jag också av alla fel jag har i livet. No. Men bibelordet jag stod på var det här. Och så märker jag i den där kön vid kaffevagnen. Ja, det är också en rolig historia. Prins Carl Philip praktiserar där 3 veckor. Och han står också där vid den där kön med kaffevagnen. Och så kommer det fram en tilltufsad broder. Och tittar på den här unge mannen som han, och så säger han ungefär så här. Ja, dig har jag aldrig sett här förut. Så jag, är du hemlös du? Ja. Hade jag aldrig fått uppleva om inte jag hade hänt det här. Men en dag så kommer det, jag märker att de här tunga missbrukarna försvinner. Och då kommer det fram en narkoman till mig en dag. Och så säger han så här. Och det här är så viktigt. Jag tycker ibland inte att de som lyssnar på mig tar in det här. Men han säger till mig så här. Det har blivit färre pundare här på plattan. Jag har pundat sedan 30 år tillbaks. Så jag vet. Ja, sa jag. Det tycker jag också. Och tänkte, nu ska jag fråga en expert vad han tror det beror på. Så jag sa det till honom, ja det tycker jag om, men vad tror du det beror på då? Och så kom det blixtsnabbt ifrån honom, det beror på er. Va? Här står vi med lite kaffe och lite bullar och försöker att få kontakt. Nej, sa han. Och så kom det. Den ande som är i er är så stark. Så här kan inte vi vara som håller på med sånt här. Den ande som är i er är så stark. Så här kan inte vi vara som håller på med sånt här. Buona sifive, Herren var det prisad. Och den, alltså det är ju Jesus då som är i oss, och den kraft som han ger den helige ande. Att det ska vi ha med oss när vi går omkring. I Östersund eller Krokom eller Offerdal eller var vi kommer ifrån. Att lära oss ännu mer av det. Vad vi har i namnet Jesus. Så jag kanske ska slå igen boken här och vi går och fikar. Men det jag ville ha sagt alltså var att vad livet har lärt mig. Det är att ha Jesus som nummer 1 i sitt liv. Och jag kommer att fortsätta att tala gott om Jesus in i kaklet. Vem är nummer 1 i ditt liv? Det kan vara mycket som är nummer ett i ens liv. Det kan vara arbete. Det kan vara stress. Det kan vara materialism. Det kan vara droger. Alltså det som styr ens liv. Det kan vara oskyldiga hobbies. Det kan vara allmän opinionen. Ja, det kan vara så mycket som är nummer ett. Det kan vara släkt och vänner. Jag träffade en skogsarbetare här i Jämtland en gång som sa: jag har hela mitt liv trott på Gud, sa han. Men det har jag aldrig vågat säga till min fru. Nej. Vågat säga. En gång vart fjärde år så faller romantiken över det Salbergska hemmet. Ungefär vart fjärde år. Sådär. Det är Lady och Lufsens stämning. Vi petar köttbullarna till varann. Ungefär vart fjärde år sådär händer det. Och så tittar hon på mig med sin varma blick. Jag minns den från 4 år tillbaka. Vad bra, det var någon som förstod, det var skämt. Jag minns den varma blicken sedan 4 år tillbaks. Och så säger hon så här till mig: du, du är det näst bästa som har hänt mitt liv. Jaha. Och jag kan titta på henne och säga ungefär samma sak. Att du är det näst bästa som har hänt mitt liv. Och vi vet båda vem som är den bästa. Vem som är nummer ett. Och vi vill ha som nummer ett i våra liv. Och utan Jesus hade inte vi mötts. Nej. Ska vi blunda? Om du finns här som vet med dig själv om att Jesus är högt i ditt liv, men han är inte nummer ett. Vill du räcka upp din hand nu? Alla blundar. Du finns här och du säger, du vet om det, att Jesus är högt i ditt liv, men han är inte nummer ett. Vill du räcka upp din hand nu och håll handen uppe? Så vill jag bara välsigna dig som har räckt upp din hand. Jag ser inte om det är mer än en, men jag tackar dig för det beslutet. Och jag skulle vilja att du som har räckt upp din hand, att du ikväll meddelar, berättar det för någon. Att ikväll gjorde jag Jesus nummer ett i mitt liv. Och han ska få vara nummer ett. Och jag ska få ta del av hans välsignelser. Välsignade var vår Herre Jesus Kristus. Som Gud och Far, som i Jesus Kristus har välsignat oss. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. Välsigna dig. Ska vi resa oss? Kom på och sjunga den här sången, Jesus, inget större namn jag vet. Kanske om jag kom, kanske har jag glömt den, men kanske ni hjälper mig. Och sen har jag då med mig alltid böcker och litteratur där nere om ni vill köpa. Och så stöttar ni barnarbetet. Och Jan-Olof skulle säga lite vad vi gör där nere. Men... Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, du seger vann för evighet. Åh, Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova ditt namn. Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, du seger vann för evighet. Åh, Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova ditt namn. Jesus,
Inget större namn jag vet. Jesus, du seger vann för evighet. Åh, Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova, lova ditt namn. Jag vill lova, lova ditt namn. Ja, jag vill lova, lova ditt namn.
Varsågod och sitt, varsågod Jan-Olof.
Ja, visst håller ni med om att